Du lyssnar på Jakthundarna av Jörn Lierhorst i översättning av Per Olaisen, uppläst av mig, Mattias Linderoth. Kapitel 1. Regnet kom i kraftiga skurar som slog mot rutan. Vattnet rann ner för fönstren och det droppade från takutsprång ner på borden på trottoaren utanför. Kraftiga vindbyar fick popplarnas nakna grenar att skrapa mot väggen. William Wisting satt vid ett av fönsterborden och tittade ut. Vinden slet loss klibbiga höstlöv från den våta trottoaren och fick dem att dansa. Det stod en flyttbil i regnet. Ett ungt par sprang ut till den med stora papplådor innan de jäktade tillbaka in genom porten. Wisting tyckte om regn. Han visste inte riktigt varför, men det dämpade liksom allt. Det fick honom att sänka axlarna och pulsen att slå lite lugnare. Mjuka jazztoner blandade sig med ljudet från nederbörden. Wisting vände sig mot disken. Lågorna från de många stearinljusen kastade fladdrande skuggor över väggarna. Susanne log mot honom, sträckte upp handen mot hyllan på väggen och sänkte musiken. De var inte helt ensamma i den avlånga lokalen. Runt ett bord vid änden av disken satt tre ungdomar. Den intima och urbana kafélokalen hade blivit ett stamställe för studenter från den nyinrättade avdelningen på Politihögskolan. Han vände sig mot fönstret igen. Den gyllene freden stod i en båge med spegelvända frostade bokstäver, galleri och kaffebar. Det hade varit Susannes dröm. Hur länge hon haft den visste han inte. En vinterkväll hade hon lagt ifrån sig boken hon läste och berättat att den handlade om färjekaren på Hudson River. I hela sitt liv hade han åkt mellan New York och Jersey, fram och tillbaka, dag efter dag, år efter år. Så en dag fattade han sitt stora beslut. Han vände båten och satte med full fart kurs ut till havs, ut mot det stora hav han hade drömt om i hela sitt liv. Nästa dag köpte hon kafélokalen. Hon hade frågat vad han hade för dröm, men han svarade inte. Inte för att han inte ville, utan för att han inte visste. Han tyckte om sitt liv, sånt det var. Han var polis och ville inte att det skulle vara på något annat sätt. Arbetet som utredare gav honom en känsla av att göra något som var viktigt och betydelsefullt. Han höjde kaffekoppen, drog till sig söndagstidningen och kastade en ny blick ut i höstmörkret. Vanligtvis satt han längst in i lokalen, där inte så många la märke till honom. Men i det här vädret var inte särskilt många ute, och han kunde sitta i fred vid fönsterbordet utan att förbipasserande kände igen honom och kom in för att byta några ord. Han hade så småningom vant sig vid att bli igenkänd på gatan, och det hände allt oftare sedan han låtit sig övertalas att vara med i en talkshow på tv för att prata om ett av fallen han arbetat med. En av grabbarna vid bordet framför disken hade tittat på honom när han kom in och knuffat till de två andra. Wisting kände igen honom också. Det var en av polisstudenterna. I början av terminen hade Wisting blivit inbjuden att hålla föredrag om etik och moral. Grabben var en av dem som suttit på första raden. Wisting drog åt sig tidningen. Framsidan präglades av bantningstips, regnvarning och intriger i en tv-såpa. Det var sällan söndagstidningarna innehöll färska nyheter. Konserver kallade Line sånt som legat på redaktionen i flera dagar eller veckor innan det kom i tryck. Dottern hade varit journalist på VG i snart 5 år nu. Det var ett yrke som passade nyfikenheten och det kritiska sinnelag hon utrustats med. Hon hade varit på olika avdelningar, men nu arbetade hon på kriminalredaktionen. Vilket innebar att redaktionen hon var en del av ibland hanterade fall Wisting arbetade med. Det gav honom en dubbelroll han lyckades hantera väl. Det han inte tyckte om med dotterns karriärval var tanken på att jobbet skulle leda henne tätt in på samhällets förfärligheter. Wisting hade varit polis i 31 år. Det hade gett honom en inblick i de flesta former av brutalitet och råa brott, men också många sömnlösa nätter. Det var något han önskade att dottern skulle förskonas från.